Snart är sommarvärmen här och precis på samma sätt som många av oss, som många varje år verkar bli förvånade över att det blir snöigt och halt på hösten, så blir många av oss lika överraskade av att de förhatliga blågröna algerna dyker upp i havet och det blir varmt. Som vi alla vet så beror algblomningen eller cyanobakterierna som det egentligen heter på att Östersjön är övergödd och den största boven heter fosfor. Trots årtionden av miljöarbete inom jordbruket så rinner det faktiskt fortsättningsvis ut lika mycket fosfor i havet från jordbruket som förut. Och det här är förstås otroligt frustrerande för både jordbrukare och de som vill njuta av klara vatten. Massor av arbete görs, men det verkar inte leda till någon avsevärd förbättring i alla fall. Vi ska tala om gödsel idag här i slaget efter 12, för det är en av de viktigaste orsakerna till att algerna kommer som ett brev på posten varje sommar. Jag heter Maria Nylund och med mig för att diskutera vad vi ska göra med gödseln så har jag Marjukka Porvari från John Nurminen stiftelsen. Välkommen.
Tack och god eftermiddag.
Och så ska vi också ha Johan Åberg med oss, jordbruksdirektör vid den stora jordbruksorganisationen MTK. Visst är du med?
Jag är här. Hej, hej.
Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Du är också jordbrukare och hemma från Nagu.
Det stämmer.
Eller hur? No, men det där, vi ska prata gödsel som sagt och tyvärr är det alltså så att framförallt sydvästra Finland med alla sina vattendrag och sitt jordbruk, det är fortsättningsvis en röd fläck på kartan då det gäller näringsutsläpp, framförallt fosfor. Samtidigt så är det så att så gott som alla svin- och hönsgårdar i landet finns just här i sydväst och längs västkusten och de producerar kolossala mängder av gödsel. Och det är den här gödseln som vi ska tala om idag och jag undrar Johan Åberg, varför är det nu så här att så gott som alla djurgårdar finns koncentrerade just kring västkusten och i sydväst? Det är ju en ganska dålig placering rent miljömässigt kan man ju tycka.
Jo, det är en bra fråga. Inte det är riktigt så att nu alla djurgårdar är koncentrerade längs med västkusten och sydvästra Finland, men en klar koncentrering kan man säga. Och det här är egentligen en sån trend som nu har pågått i flera årtionden och det här samma trend kan man se i många andra länder i Europa runt om i världen, att produktionen koncentreras lätt dit som det blir sådana, kan vi säga, koncentrationer där det samlas liksom kunskap och när man jordbrukarna kan ha nära grannar man kan ta modeller av och lära av, så det är också sporrar till en sån här, kan säga, koncentrering av produktionen. Det här medför då vissa sen utmaningar med tanke på den här gödselspridningsarealen och de här vissa miljökonsekvenser. Så det här är också en sak att fundera på framöver, att kan vi på något vis sen liksom, ska vi säga, om inte direkt kan vi säga, stoppa den här utvecklingen, så åtminstone ska vi säga inte sporra till en ytterligare koncentrering av djurproduktionen.
Mm, just det. Jo, det finns då djurgårdar med kor, nötkreatur väl i så gott som hela landet, men just svin- och hönsgårdar har jag förstått att de så gott som alla finns just längs med kusten.
Det stämmer, och här är ju en orsak det att också den här, kan vi säga, köttindustrins det här produktions- och förädlingsanläggningar som ligger i det här området, och det är också en, ska vi säga, kostnads- och effektivitetsfråga att man från industrins sida har vilja få den här, ska vi säga, primärproduktionen så nära förädlande industrin som möjligt för att då kunna liksom undvika onödiga transporter och sen också vara nära konsumenterna.
Mm, just det. Och djurgårdarna blir hela tiden större och större har jag förstått och gödseln koncentreras ytterligare då till samma platser. Hur svårt är det, Johan Åberg, för djurgårdarna att göra sig av med sin gödsel?
No, inte det. Man ska inte prata om att det är svårt att göra sig av, men man måste komma ihåg att gödseln är ju en viktig det här näringsråvara som man nu försöker utnyttja på gårdarna. Men det är klart att då, sen när det finns liksom mer djur, eller djur som när man på gårdsnivå har mer djur än vad man har motsvarande areal till, så då blir det just en fråga om att man måste sprida gödseln på en större areal än på egna åkrarna, och visst blir det ju en ska vi säga, mycket fråga med en kostnadsfråga, att man måste ju transportera gödsel, och ett, ska vi säga, en utmaning är det att det här ofta så innehåller gödsel mycket vätska, och det här att transportera vatten långa det här sträckor så är sällan kostnadseffektivt, så därför är det viktigt med att man också utvecklar de här sätt för att det här processera gödseln och få den här högre torrsubstans också i den här gödseln, som blir enklare och billigare att transportera längre sträckor. Men jag skulle säga att så här gödsel och näringsämnen i sig så är ju nog en efterfrågad råvara, att det är på det viset problem att bli av med den, det är mer liksom en kostnadsfråga och sen hur man jordbrukstekniskt det här löser det. Men å andra sidan måste man också komma ihåg att med tanke på den här koncentreringen, att det att gårdarna blir större, så det är ju också bättre möjlighet att också investera till exempel i teknologi som då främjar den här, skulle säga, transport och också liksom processering av gödsel.
Just det. Vad säger du, Marjukka Porvari från John Nurminen stiftelsen? Hur bra hanterar djurgårdarna sin gödsel, tycker du?
Det är just som Johan Åberg sa, det är kostnadsproblem. Alltså, några processerar mera, några mindre. Och några producerar också biogas och processerar sen efter biogasproduktionen. Men för alla är det en sån kostnads- och incitamentsproblem. Och därför är det så farligt. Alltså det skapar en risk för vattendrag. Därför att alla incentiver pekar mot ett fel hål. Och därför tycker jag att vi skulle liksom arbeta tillsammans. Och vi har arbetat tillsammans med producenter som har haft goda idéer hur vi kan liksom röra oss vidare från nuvarande situationen. Men det behövs liksom styrmedel och incitament och stöd för det.
Jo, vi ska komma in på de här styrmedlen alldeles strax. Men jag vill att du berättar, Marjukka Porvari, ni har ett gödselprojekt på gång vid John Nurminen stiftelsen just nu. Och ni samarbetar bland annat med en stor grisfarm i Rusko som ligger norr om Åbo. Berätta, vad gör ni där i Rusko?
Vi transporterar gödselfosfor från Rusko till Tavastland. Alltså vi transporterar den från överskottsregionen till underskottsregionen, där man har underskott med gödselfosfor. Och varför gör vi det? Några vet kanske att vår stiftelse har arbetat nu för 5 år med en effektiv första hjälpsåtgärd som är gipsbehandling av åkrar. Och det minskar ju direkt 50% av den här fosforavrinningen som sen orsakar algblomningar och sånt. Men samtidigt har det blivit väldigt synligt för oss vad är grundorsaken bakom problemet. Och vi känner att vi måste också lösa grundproblemet, inte bara liksom arbeta med det här första hjälpsmedel. Och så som ni sa och Johan sa, och det är just det att i områden med en hög koncentration av djurproduktion, så som just i egentliga Finlands sprids större mängder gödsel ut på åkrarna än vad växterna behöver. Mm. Och särskilt när det gäller fosfor. Och det finns helt enkelt för mycket gödsel och obalans i förhållande med växternas behov. Så därför har vi börjat vårt gödselåtervinningsprojekt där vi nu för 3 år transporterar gödselfosfor ut från Entika Finland och Satakunta till andra regioner. Och som resultat vill vi både nå lokala förbättringar i fosforbalans och vattenkvalitet, men samtidigt vill vi generera modeller för finska samhället just på incitament och styrmedel som skulle behövas för att lösa det här grundproblemet. Alltså, vi leker på sätt och vis staten här nu för 3 år.
No, men jag skulle nu vilja fråga om det här som ni sysslar med nu där i Rusko. För nu det handlar om en svingård. Jag har förstått att svingödsel innehåller 95% vatten. Alltså det är väldigt löst, den här gödseln. Och det där, jag har förstått att det är en ganska simpel metod det här nu. Att den här vätskan får ligga i en stor bassäng och så sedimenteras den här fasta delen till botten och så pumpar man bort vätskan. Är det så här enkelt?
Ja, det är en väldigt enkel och kostnadseffektiv teknik. Det är en betongbassäng där man med gravitation skiljer torra och våta fraktionen av gödsel. Och man behöver ingen elektricitet eller kemikalier, men man får mycket hög koncentration av fosfor i torra fraktionen. Och vi har lärt att med en vanlig separator, vi har också såna gårdar i vårt projekt som arbetar med andra liksom, processer. Så de får inte så liksom, hög fosforkoncentration i gödsel och det blir väldigt mycket dyrare också. Alltså, i Finland har vi ganska ofta liksom, tänkt om sådana mycket fina processeringsteknologier och vi har stött liksom utveckling av sådana teknologier med vår liksom projektfinansiering. Men ofta blir det så att när man processerar mycket gödsel, sen blir också det här liksom produkten så dyrt att producenter har inte råd för att köpa det. Och jag tror att vi skulle titta lite liksom mera på såna liksom enkla och billiga lösningar också i framtiden.
Jo, för att ännu komma till beskriva varför det här överhuvudtaget är viktigt att transportera bort den här gödseln och den här överloppsfosforn så ska jag berätta att Naturresursinstitutet Luke har kommit fram till att så mycket som mellan 60-80% av åkrarna i sydvästra Finland är sådana åkrar som inte alls skulle behöva någon ytterligare fosfor i marken i form av gödsel, konstgödsel eller naturgödsel. Och en orsak är att man på 80-talet så sorglöst gödsla stora mängder konstgödsel på åkrarna och det har då ackumulerats i marken. Luke har också gjort en karta som visar mängderna ackumulerad fosfor i marken i just sydvästra Finland. Där ser man tydligt att i de södra delarna, till exempel i Pargas och på Kimitöön och i Salo, så är jorden magrare och det finns ett underskott av fosfor i marken. Och där behöver man alltså gödsla om man har tänkt odla någonting. Men i kommuner som Vemu, Nystad, Letala, Virmu, Pöytis, Oripää, Loimaa och i Koskis, så där lyser det grannrött med ett kraftigt överskott av fosfor. Och det är just i de här samma kommunerna där det finns stora ägg- och hönsproducenter. Är det alltså nu spridning av gödsel från djurgårdar som förorsakar att marken är så mättad på fosfor? Vad säger du, Johan Åberg?
No, det här att jag har svårt att ta ställning till varför det enskilda kommunerna vad som det här påverkar, men säkert är den här koncentreringen av husdjursproduktionen och gödselspridningen en bidragande orsak. Sen i vissa kommuner kan också till exempel det här intensiv odling av specialgrödor kan ju också ha medfört åtminstone delvis på vissa skiften samma fenomen.
Man har odlat för mycket då? Alltså gödsla för mycket?
Nu ska vi säga att jordbrukarna har genom årtionden gödsla enligt de rekommendationer som har getts och det har man sen i efterhand kunna påpeka eller påvisa till exempel de gödslingsrekommendationer som gavs på till exempel 70-80-talet så var i många fall fosforgödslingen mycket högre än vad man i dagens läge vet att växterna behöver.
Vad säger du, Marjukka Porvari, är det spridning av gödsel från de här djurgårdarna som förorsakar att det finns för mycket fosfor i de här markerna?
Ja, vi har ju, så som Johan sa och du sa, att det finns en historisk arv i vår liksom åkermark på grund av hur vi gödsade på 60-70-80-talet med konstfosfor. Men nu när vi har fått liksom koncentrerad djurproduktion i vissa områden så den liksom fortsätter situationen. Vi får inte bort liksom gamla fosfor när vi sätter för mycket gödselfosfor nu, inte mera, nu för mera konstgödsel, men det här djurgödsel till marken. Så ja, det är just så.
No, vad får det för konsekvenser det här nu då att marken är så här mättad på fosfor i de här områdena? Vad säger Marjukka Porvari om det?
Man har ju räknat eller forskat att fosforavrinningen av den skadligaste formen för vattendrag, nämligen löslig fosfor, den ökar 10 gånger för de väldigt höga markfosforklasserna jämfört med det lägsta. Alltså det kan ha en väldigt stor skillnad vad gäller liksom löslig fosfor. Och löslig fosfor är just den som orsakar algblomningar och liksom, som genast visas som övergödningssymptom i våra vattendrag. Alltså den har en stor betydelse.
Just det. Så det där, man kan väl då dra slutsatsen att djurgårdarnas gödsel är en orsak till att utsläppen från just till exempel sydvästra Finland inte minskar trots så väldigt många andra sorters miljöåtgärder som man har gjort. Man gödslar ju väldigt mycket mindre med konstgödsel numera jämfört med på 80-talet. Det är ju en bråkdel av det. Men ändå så ser man inte riktigt något resultat. Kan man dra en sån här slutsats, Johan Åberg?
Jo, det kan man säkert, delvis. Det här är ju liksom, det är ju väldigt stora skiftesvisa det här skillnader också för oss att det här att med såklart på de många sådana skiften som det här som du har fått för mycket husdjursgödsel i förhållande till det här växternas behov, så det är klart att det anrikas näringsämnen i marken och det här och den är ju också den är väldigt långsam den här processen att få ner den här fosforavrinningen fast man slutar gödsla helt och hållet så det här så det är liksom det är frågan tyvärr om långa processer och som konstateras här i början på programmet för många frustrerade varför syns inte resultaten ens där man då faktiskt har gjort stora ändringar så att egentligen alla nya teknologi och metoder för att kunna minska på avrinningen så behövs ju nog.
Precis. Nu produceras det då massor av gödsel i bland annat sydvästra Finland och längs med västkusten där det finns stora djurgårdar. Inåt landsen igen så har man stort behov av konstgödsel för att alls kunna odla. Och det här, det verkar ju allt väldigt enkelt det här nu att lösa. Man har en sån här betongbassäng där gödseln från svingårdar får rinna av sig så att säga. Eller att man torkar det och så transporterar man det. Varför har man inte åtgärdat det här för 30 år sedan, Johan Åberg?
No, det är en bra fråga. Jag var så ung för 30 år sedan så jag kan inte ta ansvar för det som gjordes på den tiden. Men det här alltså ett ska vi säga sån här utmaning är ju det att vi har många vi har sökt mycket via det här jordbrukets miljöersättnings- eller miljöstödssystem som det också kallas och åtgärda det här. Och här har vi hade ju tidigare för några programperioder sedan ett stöd som då ska vi säga ersatt de här transportkostnaderna för att då köra gödsel till från husdjursgårdar till växtodlingsgårdar. Men det här ansåg då EU-kommissionen att vara en form av så här transportstöd som då är förbjudet inom EU, och så hamnar vi i Finland och slutar med den här stödformen då att stödja den här liksom, transport av gödsel. Så vi har vissa så här, ska vi säga, EU-juridiska problem som har hört som har gjort det lite mer utmanande de här. Men nu har vi just nu också i beredningen, eller varje gång vi har liksom haft beredning av de här miljöåtgärderna, så nu har ju den här gödselspridningen varit med och den här vattenskyddet och speciellt det här sydvästra Finland. Vattenskydd har ju nog varit med som en sån där, skulle säga, special prioritering i de här programmen. Men att resultatet tyder ju på att vi fortsättningsvis måste ska vi säga, jobba vidare och få liksom bättre styrda och bättre ska vi säga, såna prioriteringar och få åtgärder just till exakt sådana åtgärder där man då får ut bäst effekt. Men att, det är som sagt långa processer.
Men Marjukka Porvari, är inte just det här som ni efterlyser vid John Nurminen stiftelsen att man skulle införa ett sånt här fosfortransportstöd inom miljöstödsprogrammet som då tydligen har funnits tidigare men som inte var juridiskt hållbart. Vad tänker du om det?
Well, fosfortransportstöd kan vi inte ha så som Johan sa, alltså det är mot EU-regulation, men vi har i nuvarande miljöersättningssystem det är stöd för användning av organisk gödsel, men systemet är bara liksom planerat så att ingen kan bruka det. Det är liksom fel planerat. Man behöver att sprida så stora mängder av gödsel att fosfornivåerna blir alldeles för höga. Och vi borde istället som samhälle ändra systemet som att den uppmuntrar måttlig fosforgödsling och effektiv processering. Och vi har räknat att det skulle räckas med ganska lite finansiering, bara ett par miljoner per år. Att lösa det svåraste problemet med gris och hönsgödsel. Så inte pengar behövs för att lösa problemet. Om det finns bara vilja.
Så en par miljoner skulle räcka för att då subventionera då i praktiken transport av gödsel. Då totalt betalar man ut miljöstöd på 250 miljoner har jag förstått. Så det är en ganska liten andel. Vad tänker du, Johan Åberg, om det här?
Jo, det här är ju inte, ska vi säga, det är inte en penningfråga, det håller jag med om att det är som andelen eller i förhållande till det här totala miljöersättningsbeloppet så är det ju inte frågan om stora pengar. Så det här är inte en finansieringsfråga utan det är mer en hur man får den liksom åtgärden uppbyggd så att det fyller då EUs EUs regelverk också, då ska vi säga de här, ska vi säga sen kraven gällande övervakning och uppföljning, men det här är nog, vi har nog diskuterat det här med det här jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets tjänstemän, så det ligger nog på det här arbetsbordet för tillfället, och jag tycker det är bra att vi måste söka nu hitta en lösning på hur man skulle kunna då sporra till det här, för jag tycker vi har ett, det skulle på allt sätt vara vettigt att kunna få sådana åtgärder som då sporrar både att så här ska säga processera den här gödseln, göra den lättare att frakta och sen också få den längre bort. Att vi har helt gemensamma målsättningar, att det är mer än den här ska säga, juridiska biten som kan vara lite knepig här, men de brukar nog lösa sig om den här viljan finns. Sen tycker jag också det är bra, kan man också titta på eller också fundera på det, att behöver den nödvändigtvis vara en del av det här jordbrukets miljöersättningssystem, och om det finns andra. Om till exempel juridiken blir för krånglig, vi har ju väldigt, ska vi säga, bra erfarenheter också, åtminstone så här långt, till exempel det här gipsprojektet som nu är på gång också det här i sydvästra Finland, och det är ju den här gipsspridningen är ju inte en del av det här miljöstödssystemet, just därför för att det inte passar in lite i den här, ska vi säga, de här juridiska ramverket, så att jag tycker det är sen en fråga vi också måste fundera på, en del av den här gödselspridningen, att om det nu inte faktiskt går att få med dig det här jordbrukets miljöersättning, så då måste vi just titta att vad är sen då alternativ två, där man skulle kunna få det som ett på något annat vis finansierat, och så att det sporrar jordbrukarna till den här typens verksamhet.
Mm. Hur högt prioriterar MTK det här just att få till stånd en ändring?
Nu prioriterar vi det väldigt högt, att nu är det här överlag med tanke på den här kommande programperioden som börjar då 2023, så nu är den här miljö- och klimat det här ambitionerna väldigt höga också från vår del, att vi har också på MTK gjort upp egna miljöprogram både gällande klimat och vatten och det här jordbrukets mångfald etc. där vi då har ställt upp också egna ska jag säga, målsättningar, och den här typen av verksamhet stöder mycket bra de målsättningar vi som organisation också har ställt upp här för kommande programperiod.
No, vad säger du, Marjukka Porvari, om det här? Det låter ju jättebra om MTK prioriterar de här frågorna högt.
Ja, vi är nu lite oroade över tanken att man skulle kunna nationellt finansiera allt det här. När jag började tala om stödet för gipsbehandling och hur bra det har liksom finansierats genom projektfinansiering, så det är nu helt omöjligt att vi har nu finansierat det som stiftelse på Vanda och i Lund och så vidare, men med våra pengar kan vi inte lösa problemet i hela Finland. Alltså, om man nu tittar hur mycket pengar behövs för att liksom få någon resultat för Skärgårdshavet, så behövs det många 10 miljoner euro. Sånt kan man inte finansiera med projektfinansiering. Och vi tycker att det är väldigt viktigt att få också gipsbehandling och alla andra också ljudförbättringsämnen inne till miljöstödssystemet. Annars har vi ingen liksom hopp att få Skärgårdshavet och våra liksom kustområden till bra skick för 2027. Men vad gäller sen det här gödselfosfor och gödselfosfortransport, jag tycker också att varför skulle vi inte lösa det här nu med vår miljöersättningssystem när vi har möjlighet. Och sen skulle det räcka för nästan 10 år, skulle vi ha en lösning. Det är ganska rädda för nu efter corona vad det blir med liksom statlig finansiering. Vi kan inte veta hurdana regeringar vi har i framtiden, hur villiga de är att finansiera sådana här saker. Så vi skulle tänka att när det är just liksom avrinning från jordbruket och vi har ett system, EU-system för det. Så varför inte liksom ha det här inne där?
Ja, Johan Åberg, varför inte? Varför ska det inte vara en del av miljöersättningssystemet?
Som jag sa, eller åtminstone jag försökte säga, var det att jag tycker det är bra målsättning att få det med i det här miljöersättningssystemet och det här, och det har vi diskussionerna på gång, och den har fört ganska mycket diskussioner gällande det här, men min min poäng var det att om det nu skulle visa sig att det blir liksom juridiska orsaker väldigt problematiskt eller förvaltningens synvinkel liksom omöjligt, så behöver man inte kasta yxan i sjön för det. Det kan finnas och troligtvis finns, hittar man andra lösningar, men tanken var ju inte, min tanke var inte att man då ska förlita sig på till exempel privat finansiering, utan det, man kan ju då i sådana fall fast göra ett helt nationellt system om det inte passar in i det här EU-regelverket. Men det är klart att det här liksom optimala skulle ju vara det att vi får det med i det här kommande miljöersättningsprogrammet, och det är ingenting som åtminstone MTK motsätter sig, så att, utan vi jobbar gärna för att få det att lyckas. Men jag tycker att det kan ju vara bra att ha en plan B i bakfickan ifall det sen visar sig bli problem, antingen då i nationellt eller sen i EU-kommissionens behandling, om man tycker det är sådana åtgärder som då inte fyller det här EU-juridikens krav.
Just det. Är det inte så att det börjar vara lite i elfte timmen nu för att åstadkomma sådana här förändringar i miljöersättningssystemet? När kommer de här reglerna för den här nya perioden att spikas, Johan Åberg?
Enligt nuvarande tidtabell så kommer det här programmet för nästa period att gå på första remissrunda under sommaren, och sen är det tanken att Finland skickar sitt förslag till EU-kommissionen här ungefär vid årsskiftet, antingen i slutet av det här året eller början på nästa år, och sen tar säkert den här behandlingen i Bryssel några månader. Men vi har ju också möjlighet att under den här programperioden göra ändringar i programmet. Och det här är ju som ju Marjukka sa, det är inte fråga om stora pengar, och det är inte i och för sig heller någon väldigt invecklad åtgärd, så att jag ser inte att fastän vi ska på slutraka med den här beredningen att på något vis skulle vara för sent ute, utan det här vi har många gånger tidigare också gjort det här. Det är stora ändringar också helt i slutskedet. Till och med nu det sker när det här programmet är skickat till kommissionen för godkännande. Det har Finland många gånger gjort sen ändringar i den här nationella tillämpningen.
Men finns den här typen...
jag ser inte problem där att tiden skulle ta slut.
Okej. Finns det här förslaget till någon slags subvention av gödseltransporter? Finns det mer redan i det här förslaget nu som går på remiss i sommar?
No, inte åtminstone ännu i den version som nu jobbas med, där är det mer att traditionella systemet som Marjukka var inne på, att som kräver då ganska stora spridningsmängder, och då blir det i praktiken omöjligt att hålla sig inom de här fosforgödslingsgränserna med den här typen teknologi som nu där på Timo Heikkilas gård i Rusko används. Så att här är nog mer liksom gödslingsspridning i det här förslaget som nu är, men inte specifikt just det här som nu skulle behövas, att det kräver nog ändringar i den här beredningen ännu.
No, vem är det som ska initiera de ändringarna då? Är det till exempel du som är jordbruksdirektör vid MTK, skulle du kunna då initiera en sån förändring?
det är till exempel jag, och jag har nog fört diskussioner här flera månader med det här. Med beredande tjänstemän, och det är också flera andra som jobbar på MTK som har det här på sin agenda att få den här saken framåt. Så den saken är under arbete, just den är för vår sida.
No, hur låter det här, Marjukka Porvari? Litar du på att MTK driver den här frågan tillräckligt kraftigt?
Ja, no, hoppas så. Jag känner nu Johan från en period när han har också gjort gipsbehandling på sina åkrar i Nagu. Men vi har inte varit med i processen för att liksom, utveckla det här systemet. Vi har hört bara liksom från sidor saker vad ingår. Och jag fick första pappren svart och vitt om vad ingår igår. Men jag hoppas att vi kan nu under sommaren ännu sen när det blir liksom, en sån här samråd. Så kunna påverka det och arbeta tillsammans. Att jag tror att vi har liksom samma målsättning här med producenter. Åtminstone på gräsrotsnivå, det är vad vi får höra hela tiden. Att alla tänker liksom väldigt, väldigt enligt. Men hoppas att vi kan arbeta tillsammans här.
Ja, för problemet är väl då det att utan sådana här subventioner eller någon form av stöd för den här transporten så blir det allt för dyrt jämfört med konstgödsel. Alltså det blir för dyrt för en miljövänligt sinnad bonde i mellersta Finland att ta emot sån här naturgödsel, eftersom konstgödseln är så pass mycket billigare. Är inte det här nu pudens kärna?
Ja, det är just det. Och jag tycker att man har inte tittat på det där problemet liksom noggrant. Vi har haft olika program för 10 år nu för liksom, det här gödselåtervinning och näringsämnesåtervinning. Men det enklaste problemet man har inte tittat på. Jag förstår inte varför. Alltså vi har utvecklat många fina saker, men vi har inte löst det enklaste problemet, och liksom det är just ekonomiska problemet.
Just det. Det där, nu talas det också väldigt mycket om klimat, och det finns en hel del klimatåtgärder eller diskussioner i det här kommande miljöstödsprogrammet också. Hur är det, Johan Åberg, hur mycket konkurrerar då skyddsåtgärder för Östersjön och vattendrag med andra typers klimatåtgärder?
No, det är bra fråga. Vi är lite på hälften nu, men här ska jag säga utvärderingen att vilka ska jag säga miljönytta får man ut eller klimatnytta, vilken åtgärd som här ska säga värdering är på gång. Men att vi har nog under beredningen försökt så mycket som möjligt att vi kommer med såna, eller ska säga, designa den typen av åtgärder som då främjar både vattenskydd och det här ska säga klimatåtgärder, att vi har försökt bygga upp programmet så att de inte skulle vara, ska säga, i strid med varandra. Men att det är klart att som med hela den här jordbrukspolitiken, så det är ju en begränsad mängd pengar som finns att använda, och det är en sorts nollsummespel, att ju mer pengar vi vill sätta på en viss åtgärd, så blir det då mindre över för någonting annat. Så att en viss här, ska vi säga, balansgång så måste man alltid ha. Men jag skulle inte säga, inte åtminstone än så länge hade kommit upp, hade liksom hela orsakat problem i den här praktiska beredningen att vi skulle ha någon god till exempel vattenskyddsåtgärd, men som vi inte har råd till för att vi måste använda pengar på till exempel klimatskydd eller någonting. Utan de är nog ganska bra, tycker jag, fått den här, ska säga, helhetsbalansen i stora drag i det här programmet så här långt. Att vi nog kanske ska svara både på det här vattenskyddsbehovet och också det behovet att minska klimatutsläpp.
Vad säger du, Marjukka Porvari, är du orolig för det här att klimatfrågan konkurrerar med skyddet av Östersjön?
Båda frågor är viktiga, men det finns en viss konflikt för några åtgärder mellan det här klimatpåverkan och vattenskydd. Och just om man tittar på det här gödselfrågan, så orsaken till det att vi har haft så stora liksom spridningsmängden kan vara just att man tänker på klimat och organisk liksom material på jorden, men det är väldigt dåligt för liksom vattendrag. Och samma, det finns liksom likadana konflikter just för till exempel vintertid, täcke. Det kan rinna mycket mer löslig fosfor när man har vintertid täcke. Alltså det finns såna problem, och jag tycker att man måste titta öppet på alla sidor, och det är mångsidiga frågor.
Just det. Och än så länge är ju fortfarande miljöstödet frivilligt, och här för något år sedan gjorde Svenska Yle en granskning som visar att flera av de djurgårdar som vi nu har talat om, alltså svin- och hönsgårdar just i sydvästra Finland och i Satakunta, de hoppar av miljöstödssystemet därför för att reglerna var för stränga, och de behövde bli av med sitt gödsel, och i och med att de hoppar av miljöstödssystemet så fick de också fria händer att sprida ut större mängder gödsel på sina åkrar. Är det fortfarande vettigt, Johan Åberg, att miljöstödssystemet är så här, bygger på frivillighet?
Jo, visst är det vettigt att det bygger på frivillighet, men det här, och nu med tanke på den här kommande perioden, så det här har vi nu utgått från att det bästa resultatet får man via liksom frivilliga åtgärder, men den här grund nivån på miljö- och klimatskydd så kommer nog att skärpas på det här grundregelverket nu, jämfört med dagens läge att det måste man också komma ihåg med de här gårdar som under den här pågående perioden hoppa av systemet, så det betyder inte att man får liksom, man kan göra vad som helst. Vi är nog den här grundlagstiftningen i Finland som alla måste följa är relativt strikt, att till exempel Finland är på det viset skiljer sig från många andra europeiska länder att hela landet är klassificerat som nitratkänsligt område, vilket då betyder att det här nitratdirektivet och nitratförordningen här i Finland så tillämpas då hela landet oberoende om man är, och på alla gårdar oberoende om man är med i miljöersättningssystemet eller inte. Så det ställer relativt hårda begränsningar i den här baslagstiftningen.
Men i praktiken kan man ändå sprida ändå större mängder fosfor, har jag förstått. Tycker du, Marjukka Porvari, helt kort ännu, att det är bra att miljöstödsystemet är så här, bygger på frivillighet?
Frivillighet är helt okej, men vi är väldigt oroade om de nyheterna att i planen för nästa programperiod finns det inga begränsningar nu förmera för gödsling som förutsättning för att få miljöstöd. Och det var en chock för oss att höra. Fast gamla systemet har inte fungerat idealt, är det ändå det enda styrmedlet som styr mot minskning av övergödsling.
Så förklara ännu på kort, vad är alltså förändringen nu som chockerar er?
Förändringen är det att det är ingen begränsning nu. Om du vill ha miljöstöd så pröva det så att du vill begränsa din gödsling. Nu finns det inga gränser nu för mera i den föreslaget för nya programperioden. Och det var en chock.
Det här låter som att det går tvärt emot det vi just har talat om. Kort, exakt. Johan Åberg, varför är det så här?
Det här är egentligen ett sätt att försöka förenkla systemet. Men som jag sa, när det gäller det här användningen av kväve så har vi den här nitratförordningen i kraft, och den skiljer sig inte i dagens läge speciellt mycket från de nitratgränser som vi har haft med i miljöersättningen. Och när det gäller fosfor, där har vi inte i dagens läge en liknande lagstiftning, men det är en fråga som kommer att behandlas. Det är en förutsättning för att skippa de här fosfortabellerna i miljöersättningen, att vi får en motsvarande sen nationell lagstiftning istället. Det är inte tanken här att nu ska säga
bli vilda västern
här precis, utan det kommer nog att vara, ska säga, helt kontrollerade verksamhet fortsättningsvis också, fast man nu försöker förenkla det här miljöersättningssystemet i viss del.
Just det, så fosforbegränsningar i lagstiftningen. Nu får vi avsluta dagens Slaget efter 12. Tack så mycket till dig, Marjukka Porvari från John Nurminen stiftelsen som var med, och tack också till dig, Johan Åberg från MTK. Jag heter Maria Nylund, och ett nytt slag blir det imorgon samma tid klockan 12.